Hallå där, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg sitter ett par dagar efter Ungerns Grand Prix och bara känner att det här känns rätt så bra faktiskt. Så att uteslutande är det reaktioner på Ungerns Grand Prix som gäller dagens podd. Något annat löp behöver vi inte ha, Erik, eller hur?
Nej, jag tycker inte det. Och dessutom så kände vi väl när vi började förbereda den här podden att tummar räcker inte till det här racet på något sätt. Att det blir för trubbigt att hålla på och ge ut tummar. Så vi ska bara gå igenom varenda position i stort sett.
Just det. Men till att börja med, Erik, så kände man ju mycket saker efter det här racet. Det var ju, det var ju ytterligare ett sånt där märkligt lopp. Det var rödflagg igen. Det var det tredje gången den här säsongen ett lopp blev stoppat av rödflagg och så vidare. Det hände mycket och visst, en blöt start brukar ju kunna vara liksom någonting som kan skapa den här typen av situationer. Men jag tycker ändå på något sätt att det märks att det har hettat till. Att det är tuffare tag och därmed mindre utrymme för misstag eller kanske större risk för misstag när det är mer på spel. Eller jag vet inte hur du ser på det.
Till att börja med så känner jag som min 3-åriga son säger varenda gång han hoppar ner i en pool. Och då ropar han, vilken rackarökare! Och det är så jag kände när jag såg Ungerns Grand Prix. Men det är faktiskt sant. Det är, liksom, det är på något sätt, det är inte bara mästerskapsfighten som gör det. Utan det är någonting som, ja, det är, i slutändan så är det väl att det är tajt genom hela fältet. Även om det finns, vet, en topp och en botten, så är det ändå tajt i mitten också någonstans. Så det är väl kanske det som gör att det är extra spännande, så att säga.
Mm. Jag tror absolut att det kan vara så. Det är många som känner att de har chansen och bara de får en liten möjlighet så går de för det. Och det är något sånt som gör att det är så mycket på spel hela tiden. Alla vet att fasen, går det bara lite min väg den här gången, så kommer jag faktiskt göra ett riktigt bra resultat. Och jag menar, det blev ju söndagens race ett ganska bra bevis på också då. Men just det här att det pendlar så fram och tillbaka också mellan Mercedes och Red Bull är också helt fascinerande att följa.
Mm. Ja, men jag har på allvar tänkt att så här, helvete, nu är VM avgjort till Verstappen eller till Hamilton. Vi är typ så här, 3-4 tillfällen under den här säsongen. Och sen så allting vänds upp och ner på en femöring helt plötsligt liksom. Och jag tycker kanske de senaste, apropå det, så känns de senaste 5 racen kanske mest talande, när Red Bull vann i Frankrike och båda racen i Österrike. Och då kände man så här, eller jag på allvar, att här, nu vinner de VM. Mercedes kommer inte kunna hem det här på riktigt liksom. Att jag hoppas att de kommer kunna ge lite motstånd, men det kommer nog inte ske. Och nu efter Silverstone och Ungern så har jag ändå hunnit tänka att det är sannolikt att det är över för Red Bull samtidigt. Ja, men det är ju det. De har ju tagit, vad är det? Har de tagit 2 poäng med båda bilarna på 2 race?
Ja, det borde det vara, ja. Eftersom det blir 0 på Silverstone och 2 poäng kanske 2 poäng då i söndags. Det är ju inte riktigt klart.
Nej, men sannolikt då. Och sen så har vi då Mercedes i VM-ledning i konstruktörs-VM, och sen så Hamilton har gjort den här vändningen då i förra VM. Så då bara, nej. Och då får man ju också hela det här momentumet att så här, men kan Red Bull komma i fatt rent psykiskt för det här? Och det är ju såklart inte helt skarp analys såklart, men det är ändå, det är just de där, det pendlar verkligen, det kan man väl säga.
Verkligen, och det ställer ju båda de här teamen på stora prov, tycker jag, hela situationen som har uppstått då, att här får man inte vända, man får inte missa att vända på någon sten. Och det är ju någonting som Lewis Hamilton har varit inne på då, han satte sig i simulatorn innan träningar, tror jag det var, på Silverstone, och det är ju liksom någonting som har varit omöjligt att säga att han skulle göra tidigare. Utan här är det verkligen att leta efter allt, alla möjligheter att hitta någon liten konkurrensfördel, för så pass tajt är det. Och det intressanta är ju också att dels har vi budgettaket då, som börjar bli ansträngt efter de här krascherna för Red Bull till exempel, och även för andra team, men framförallt för Red Bull. Och sen har det ju då att utvecklingsutrymmet av bilarna är ju närmast borta nu. Nu är det ju det som finns i pipen, så att säga, som är förberett sedan tidigare under sommaren då, innan man bestämdes för att släcka ner. Det är det man måste optimera nu. Och det verkar ju onekligen som att det inte är mycket som skiljer för närvarande mellan Mercedes och Red Bull rent fartmässigt.
Nej, och det är inte över på långa vägar. För det är väl det man kan konstatera efter de här, vad är det, 11 race nu?
11 race, ja, precis.
Att det är inte mycket som skiljer. Trots alla de här pendlingarna så landar de ungefär lika igen. Så det är inte den här VM-ledningen som Hamilton har nu är ju inte stor heller. Så att jag tror alltså att vi kan få se det här hela vägen in. För de kommer inte släppa det.
Det man kan... Nej, jag tror absolut. Det här kommer att hänga i hela året. Det är ju några omständigheter som talar emot Red Bull då, naturligtvis att Red Bull till exempel var tvungen att ta en tredje motor för Max Verstappen är ju inte gynnsam för deras del. Mercedes å andra sidan, de får ju nog börja liksom känna i fickan om det inte ligger lite matjord i botten där, för nu har de haft lite flyt, minst sagt, två helger i rad här. Lewis Hamilton i synnerhet då, som är den som slåss om VM-titeln då, att han går in i den där attacken som de gjorde då på Silverstone och kommer ur den utan att skada bilen eller få den där rödflaggen som hjälper till att fixa bilen så att han sen kan vinna, det är ju flyt verkligen. Och sen nu den här gången, det var ju inte många centimeter från att han också fick en dask i ändan in i första sväng när Valtteri Bottas inte riktigt hade, var vid sina sinnens fulla bruk på något sätt.
Precis, men du, ska vi då titta då på med start bakifrån på alla positioner, hur hamnade de där de hamnade helt enkelt? Och då har vi ju klassificerade längst bak tillsammans med några andra då, är Sergio Perez, Valtteri Bottas och Lando Norris.
Alla tre med goda möjligheter att göra ett bra resultat naturligtvis i Budapest. Alla med bra startpositioner, men Valtteri Bottas bestämde sig för att spela bowling med gänget längst fram. Och ska vi börja med Bottas egentligen och den insatsen? Alla vet ju vad som hände, så det behöver vi inte gå in på. Men jag tänker mera på varför det hände och hur han kunde hamna i den situationen. Jag kommer ihåg, jag var på Falkenberg och gjorde Porsche Carrera Cup och vi hade mer regn i och för sig den gången, men då var det den som låg närmast bakom ledaren då som satsade som fasen in i första kurvan. De hade i och för sig rullande start, men han total missbedömde inbromsning, körde rätt in i baken då på den framför. Det blev ett jävla liv och de var arga på varandra och det ena med det tredje. Här har vi en liknande situation. Man, det är ju så tydligt att alla är super försiktiga. De verkligen går på tå ner mot första kurvan, men Valtteri Bottas gör ju till att börja med en riktigt, riktigt dålig start. Kommer inte av linjen som man ska och bilarna kommer ju runt honom på varsin sida egentligen. Och så kommer ju då Norris som viker in precis framför Bottas. Men i det här läget borde ju Bottas ha backat av lite grann. Det fanns ju liksom inget att försvara eftersom han redan hade sabbat allting med den dåliga gångsättningen. Men på något sätt så blir det tokigt och när han börjar bromsa så låser hjulen upp direkt och han är chanslös i det läget. Så att det känns som att det är en kombination av att Norris sveper in framför vingen på honom där, men det går inte jättefort där, så jag undrar hur mycket downforce han tappar egentligen, utan det är nog mer att han håller i lite för länge där innan han börjar bromsa och det finns helt enkelt inte grepp för.
Jag tittade faktiskt på lite så här telemetridata som F1 skickar ut då, och då kan man se i den att dels så när de här två, vad är det Verstappen eller är det Perez och Perez och Norris.
Det är Perez och Norris på varsin sida om Bottas.
Då är han på väg att få en sån här bli sandwichad av dem. Och då släpper han av för att han blir rädd liksom, eller liksom förvånad eller vad man ska säga. Så att han backar av för att inte bli träffad är då analysen. Och sen så märker han då att det var för tidigt att kliva av gasen. Vilket gör att han börjar gasa igen. För att han känner att han har tappat sannolikt då. Att här, oj, nu, liksom, nu måste jag försöka hämta hem det där. Och då tappar han liksom bromspunkten sannolikt. Då, så då blir det för sent helt enkelt. För han reagerar först på att han blir att de här andra bilarna kommer runt honom. Och sen så går han på gas igen. Och då är det för sent. Så att det blir liksom nog någon chockreaktion känns det som.
Ja, men det tror jag också att det blev. Det var en dåligt utförd prestation kort och gott ifrån Valtteri Bottas sida. Det var inte bra det han gjorde. Och nu blev det ju bra för Mercedes.
Vilket Christian Horner inte var sen med att påpeka, som han gör.
Visst. Jag tycker Horner måste ta och fundera lite grann på sina uttalanden faktiskt. För han spär på en massa... Han spär på grejer som inte jag gillar riktigt. Han måste hålla igen det. Var lite smartare. Jag menar, teamchefer och Formel 1 med miljoner följare i alla åldrar, led, typer. när man har det, då har man ett visst ansvar också kring retoriken, tycker jag. För att inte det ska eskalera. Och det är väl det här som Mercedes, Toto Wolff och de har varit rätt kritiska mot Red Bull kring efter det som hände på Silverstone. Det kan jag faktiskt hålla med om. Det finns ingen större anledning att hålla på att blåsa under en massa dumheter. För det är ju precis vad det här är. Det är ju dumheter att Bottas på något sätt skulle göra det här för Mercedes. Inte minst med tanke på att det var ytterst nära att även Lewis Hamilton råkade illa ut. Och den precisionen, den kan jag garantera att den har inte Valtteri Bottas i det där läget, utan det är snarare tvärtom bara tur, eller snarare otur det som händer då för alla inblandade, va? Så att jag blir lite psykad på just det där. De får tänka till lite, tycker jag. Men de har ett större ansvar än vad de har visat, tycker jag, från Red Bulls sida i huvudsak. Mm.
Nej, men jag håller helt med dig där faktiskt, för det är också den där grejen att om det är lite så här Donald Trumpigt liksom, att man sår lite doubts hela tiden liksom.
Eller hur?
För att det kan ge en så här kortsiktig vinning kanske. Men jag vet inte riktigt om, för jag tror inte att Christian Horner tror själv att Mercedes beordrade Valtteri Bottas att plöja in i Lando Norris för att i sin tur då träffa Max Verstappen och att han tar ut Paris på en gång. Det tror jag inte att han tror. Men han kan inte hålla sig från att säga det. Att insinuera att han gjorde det.
Nej. Och då är vi tillbaka till det som man fick kritik från Wolff efter det som hände på Silverstone då, som renderade i massa rasistiska påhopp på Lewis Hamilton bland annat. Och den som inte tror att han fick det, ni kan glömma det, för han fick massor av okvädning. Ni har ingen chans att läsa allting, utan det finns ett axplock av elände som Hamilton fick stå ut med, just med anledning av att det blir den här typen av retorik. Och jag gillar inte det riktigt, eller jag gillar inte alls, kort och gott. Jag tycker man ska mer, man får lyfta blicken mer än vad de har gjort. Sen så är man besviken, och inte minst jag själv kan säga saker i affekt som inte är så snälla och bra alltid. Men jag gör det kanske i mera privata sammanhang eller för mig själv. Men när man ställer sig framför en kamera eller i offentlig sammanhang, då får man lägga det åt sidan, tycker jag. Mm. Även om vi tycker det är ball med äkta känslor och hela den biten, så är det så att när man är i den positionen så får man faktiskt skärpa till sig lite grann och hålla sig till det man vet är fakta. Mm. Tycker jag i alla fall, ja.
Och jag tror att vi som tittar på det här också ska i varje fall ha med sig det, att när det kommer fram konspirationsteorier eller om det dyker upp i ditt egna huvud om det där runt, för jag har ju sett väldigt många som säger då att just att Bottas gjorde det där med flit, för att det var väl praktiskt då att det var just två Red Bull-bilar som rök i det där sammanhanget också. Och då är det ju kanske lätt att tänka så, att så här, om det där gjorde han med flit, men om man tänker lite längre så är det nog inte speciellt sannolikt att man kan liksom precisionstorpeda någon i det läget, som du sa. Och då tänker jag också då att jag tror att alla har ett ansvar någonstans här också, att så här, okej, vem håller jag på i det här läget? Om det är Red Bull, så kanske man ska ändå ha det med sig, att innan man börjar spä ut de här konspirationsteorierna mot alla och alla som kan tänkas lyssna, då ska du nog fundera på så här, men vänta, vem håller jag på här? Och finns det någon koppling till det jag säger nu och det jag tänker?
Mm. Verkligen. Så, jag har inget mer att tillägga i det. Jag tycker bara att det är liksom, och det blir ju samma diskussioner som jag själv stöter på. Jag menar, jag får höra att jag tycker illa om Hamilton eller jag tycker bra om Hamilton. I en och samma sändning får jag de två synpunkterna. Och så sitter folk och ifrågasätter ens objektivitet. Och det slutar för mig med att det är en ren jävla förolämpning mot mitt yrke, min integritet. Men jag har hållit på med det här så himla länge. Jag vet precis vad som gäller. Och att höra sånt där rent av skitsnack gör mig duktigt irriterad. Va? Så att, och det är, man diskuterar i sånt fall då, om man nu tar diskussioner med folk som inte är objektiva. Och det blir ju helt knasigt, rakt upp och ner. Mm. Så att, ja, nu skiter vi det. Vi går vidare istället, tycker jag, med Stroll Leclerc, som inte heller hade någon lyckad söndag då. Och egentligen av samma anledning, eller?
Ja, precis. För att det var ju det Bottas gjorde Stroll på Leclerc. Och sen så råkade han inte ta med sig lika många bilar. I varje fall sådana som fick bryta helt och hållet då. Ricciardo var ju nära. Vi kommer till Ricciardo strax här. Men det är väl också ett bevis någonstans att det är ingen som hojtar på Stroll för att han hade gjort det där med flit mot Leclerc, trots att då Aston Martin och Ferrari kan man väl säga på något vis är konkurrenter. även om de är kanske lite olika ligor, så dyker inte de där konspirationsteorierna upp där, utan det är där det passar helt enkelt. Men det var ju klantigt av Stroll.
Det var det, och samma grej där. Det är en sån jättemissbedömning som man gör. Han har alldeles för mycket fart och försöker naturligtvis undvika alltihop genom att trycka sig upp mot höger, upp på gräset och allt vad det är. Men det slutar med att han kör rakt in i Charles Leclerc då, som i sin tur tar med sig Daniel Ricciardo. Vi ska lägga till det då att både Bottas och Stroll har fått 5 platser nedflyttning till nästa race. Vilket man kan tycka mycket om naturligtvis, men jag tycker det låter som en rimlig påföljd att få för det som de gjorde då i starten här i Budapest senast.
Ingen har ju klagat över detta heller.
Nej. Vi fortsätter då och tittar till Daniel Ricciardo då, som är ytterligare en då som inte har någon lycka med sig i år. Verkligen inte, va? Och när så här många bilar faller ifrån och Ocon vinner i en bil som rimligen är något långsammare än McLaren-bilen, så är det ju då från ett förarperspektiv svårt att inte tänka att det lika gärna kunde ha varit Daniel Ricciardo som stod där med segern. Och om inte bara hade funnits då. Ifs and buts, eller vad brukar han själv säga?
Ja, precis. Ska vi lyssna till honom själv?
It was compromised at the start. It was for a moment I thought I got through the chaos in turn one, so the start itself was good. I think I got 2 or 3 off the line, and then obviously I saw Valtteri go into Lando, who went into Max at the start, and I was able to get through that in second. I was like, okay. And I honestly felt like I got through it. And then just as I went to exit the corner on power, I see Charles come into me and spin me around, and I kind of knew already the way he came into me, I was like, I think someone's gone into him, because it just... We were kind of already through the corner. It seemed weird. So he then damaged his car, damaged mine. I spun, and that was done. And I saw the replay, and Stroll went into him, and then he went into me. So the rest of the race, yeah, the team tried to tape up as much as they could, but it was very compromised on the right hand side. And obviously, already we don't have the fastest car, so with some compromise, it obviously hurts. And with a tricky track to pass, it was just hard to do anything, and yeah, it started to get away from us at the end there. So
Daniel Ricciardo är ju inne precis på det här, att han trodde han var igenom, men helt plötsligt då så får han en kabonk i baken och står och pekar åt fel håll. Och efter det så är det ju naturligtvis precis som för Max Verstappen, som vi också kommer att höra lite senare, jättestora problem att köra den där bilen till målflagg då, med tappad prestanda efter påkörning. Mm.
Och 11 blev han i mål, tyvärr då.
Ja, och det är ju inte heller så kul att inte gå i mål på poängplats. Är det i det preliminära resultatet, eller är det det riktiga resultatet?
Vad det var. Man gick i mål som 12, men sen så med Vettel borttagen då, vilket vi kommer till, så slutade han 11.
För det FIA har gjort efteråt är att man har återinsatt Vettel på andra platsen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Han är tvåa fortfarande, men med en asterisk över det här överklagande, pending, vad det nu står. Så att innan den överklagan är gjord för det han råkade ut för, så är Vettel fortfarande tvåa. Det ska vi komma ihåg bara när vi justerar till det där. Ingen lycka för Daniel Ricciardo, och vi flyttar vidare då till två andra killar som inte heller hade någon vidare lycka, eller hur?
Nej, det var ju Giovinazzi och Räikkönen då i Alfa Romeo. Det här var ju på schweiziska nationaldagen, så de skulle ha en toppenhelg. Men det, jag tycker att det är lite illustrativt hur en sån här tillställning också kan slå fel, beroende på, jag menar, de startade lika långt bak liksom, i höjd med Ocon och Alonso och även Alfa Tauri då, som gjorde ändå bra resultat, men istället så blir det helt katastrof för Alfa Romeo det här racet.
Mm, det var ingen bra heller rent generellt för deras. Jag vet inte riktigt var de är, en djup svacka tycker jag. Inte bara eller förarna skulle jag inte säga är det, men teamet som helhet. Jag menar, nu det som Giovinazzi gjorde direkt efter första starten, det var att we gamble, skräckarna, så åkte han in och så tänkte han ta torrdäck, och sen så det gjorde att han klarade sig från karambolaget i första kurvan efter den första starten. Men blev ju snart varse att han var tvungen att komma in och åka på intermediates, vilket inte blev en speciellt lång stund då. Och sen när racet väl startade, ja, då var intermediates feldäck, då skulle man ha torrdäck istället. Hur som haver, de hade en incident in i depån när de släpper iväg Kimi Räikkönen, så att han mer eller mindre kör rakt in i, är det Lance Stroll tror jag de touchar ihop Mazepin med. Och Mazepin också. Det var flera gånger det hände grejer i depån för Alfa Romeo den här. Jag vet inte vad det är som gör att de inte riktigt har koll på läget. Det känns inte som att det är någon vidare god stämning där nere utifrån sett. Jag sitter på läktaren och tittar ner. Jag har ingen aning om hur de resonerar och tycker själva, men det är inget gott tecken när man gör den där typen av misstag hela tiden, för att det gör de ju inte normalt sett.
Nej, det sägs ju hela tiden att så här, nej, men har man inte en tillräckligt snabb bil så måste man se till att vara där när möjligheten kommer. Och det var ju det som Alpin var i det här fallet då. Och det som Alfa Romeo inte var i det här fallet.
Nej, de var inte på bollen, verkligen inte. Och hade ett stökigt race rent generellt. Ingen av bilarna på poängplats då, så som det ser ut. På poängplats hamnade dock två stycken Williams-bilar. Och båda Williams-bilarna den här gången då, sett till hur det skulle kunna gått för Alfa Romeo, så är ju verkligen Williams raka motsatsen då, som lyckades utnyttja den uppkomna situationen.
Precis, och det här är då med Vettel diskad. Det är de siffrorna vi presenterar i dagens avsnitt då, så att alla vet vad vi pratar om här. Men då har vi då Nicholas Latifi på sjunde plats och George Russell på åttonde plats. Vilket då betyder 10 poäng för Williams, från att ha varit 0 och nu uppe på åttonde plats i VM före Alfa Romeo.
Låt oss lyssna till George Russell till att börja med.
You know, it means more than just scoring our first points. It's 3 years of hard work, dedication, tough moments personally for everybody in the team, and just I'm emotional. It's weird. It's more than what the result today shows.
Mycket känslor där, eller hur?
Verkligen. Och jag vet inte. Nej, det är ju svårt att ta in såklart. Men jag menar, har man kört i 3 säsonger och kämpat för det här och varit väldigt nära många gånger, och med vetskapen om att vad den enstaka poäng betyder för Williams i det här läget. De har inte tagit poäng sedan 2018, så att det har varit 3 ganska långa år uppenbarligen då. Så att det är klart att helt plötsligt av 10 stycken, det är ju stort. Jag menar, det har varit en sån här grej med George Russell framförallt då, att han har kvalat så himla bra, men han kan inte liksom hålla i det i racen då, för att bilen inte är tillräcklig. Men också liksom, det måste vara så irriterande under 3 års tid att verkligen försöka ta poäng och sen så inte lyckas, och nu helt plötsligt så föll allting ut rätt för det teamet.
Den stora paradoxen är ju naturligtvis att han kanske, eventuellt för 3:e året i rad i Williams då, om vi bortser från inhoppet i Mercedes förra året, får stryk av sin teamkamrat i VM. Det är ju fascinerande egentligen. Robert Kubica tog den där enda poängen i Tyskland under 2019. 2020 då, så var det som sagt inhoppet i Bahrain som räddade upp situationen för George Russell den gången. Och nu är han ju sannolikt redan slagen av Latifi i år då, om det inte händer något mer exceptionellt under året. Och det säger ju en del om att poängen kanske inte alltid säger sanningen.
Nej, så är det ju. Och som sagt, att jag tror att det var så här 2020 att Latifi kom 11. Och jag tror att Russells bästa resultat var flera 12:e platser. Men jag tror att Latifi hade kommit 11 någon gång. Vilket gjorde då att Latifi var före Russell i VM fram till så att han fick göra inhoppet i Bahrain med Mercedes och då tog några poäng så att han hamnade före Latifi i alla fall. Men det är ganska lustigt faktiskt som du säger.
Men du, vad hände egentligen i omstarten där? För det var ju lite udda. Han drog ju bara i vägen när det vart grönt ljus ute i depån och han låg helt plötsligt tvåa. Jag tänkte, åh, vilken briljant taktik. Och de var snabba i depån och han hittade en lucka i depågatan och stickade iväg ut. Du grottade ner lite grann i vad som egentligen hände.
Jag har egentligen inte grottat ner mig mer än att titta på hans ombordvideo under den här processionen då på väg in i depån. Att dels då när han började ropa. Det var ju han som liksom kom ut i sändning då att alla kommer gå i depå, alla kommer gå i depå. Då blir det ju väldigt, väldigt stressigt runt för alla förare gissningsvis. Men det man får höra då i Williams är att de börjar en intensiv diskussion liksom om hur man ska göra. Han frågar sig hur ska Nicky göra, hur ska vi göra? Och då blir otroligt mycket information på kort tid. Så i pitlane så håller de på dels då motorinställningar och rattinställningar och var han ska vara någonstans. Och de är ju sist i depån. Alltså deras position i den här pitlane är sist. Vilket gör då att de börjar debattera dem så här, vad är det som händer nu? För att när vi stannar kommer folk vara i fastlane. Det handlar ju helt enkelt om att komma ut så fort som möjligt. Men när man är i kön så då kan man ju bli fast där. Man får inte, alla står ju still. Och i och med att man är sist då så finns det någonting som heter slow lane. Och det är ju där närmare liksom depåplatsen helt enkelt. Och står du sist i depån så får du åka där i andra sessions. Du behöver inte åka ut i fast lane så att säga, långt till vänster. Utan du kan åka rakt fram och rakt ut på banan. Man kan gena där helt enkelt. I Williams position som sist i depån. Och när han står still så ser han ju bara öppet spår rakt ut i pitlane. Och han frågar teamet, kan jag åka ut rakt ut här som jag får göra i normala fall? Svaret dröjer typ en halv sekund för länge, vilket gör att han bara, nej, jag kör. Och då smiter han före alla i kön. Han tar fem bilar där och då. Och precis när han rullar iväg och liksom han har redan committat sig för att dra iväg och smita förbi, då får han svaret negativ av teamet, vilket han då bemöter med en svordom, så att han fattar ju direkt att så här, det här var ju lite opportunistiskt av mig att göra så här, vilket då att hela varvet som följer då så får han instruktioner direkt av teamet att du måste släppa tillbaka de här fem bilarna, du ska in i luckan efter Alonso. Och han inser det också. Så i det här läget så tror ju han att han ska få en drive-thru. Så att de gör ju allt de kan för att hamna rätt igen på banan. Och det var ju väldigt smart av dem faktiskt att inte vänta och se vad som händer. Men det som jag inte kan släppa i den här grejen, att hade han inte gjort det. Nu kom han ut där han gjorde efter Alonso. Men hade han inte gjort det så tror jag att det hade varit för tjockt för honom i pitlane. Så han hade hamnat längre bak.
Det är det här jag inte riktigt får ihop, va? För att det är så, det är samma sak med själva omstart, vi ska prata om den senare, va? Men det är det här jag inte riktigt får ihop, om bilarna så länge de är kvar i depån ska åka ut i den ordning som de kom in. Är det liksom pågår det någon slags tävling i depån, vilket jag inte uppfattar att det gjorde. Nej. Det är det här jag det klickar inte riktigt för mig hur och det här var ju en så pass ny situation, jag har aldrig varit med om det här tidigare, så att jag kan inte liksom relatera till någon tidigare situation eller någonting sånt, utan jag var lätt förvirrad över den uppkomna situationen och inte minst då med det som Lewis Hamilton gjorde då, som inte gick in i depå.
Jag tror jag är 99% säker i alla fall att det var meningen att de skulle tillbaka ut på sina ordinarie platser eftersom racet inte var igång.
Just det, exakt. Ja, det är precis, racet var inte igång förrän de får grönt ljus ut ur depån. Och innan dess är det inte rätt, har du inte tillåts att köra. Nej. Om. Och det där är ju intressant just med tanke på beslutet som Mercedes och Lewis Hamilton tog senare. Vi skiter i det nu, vi tar det om en stund. Så häng kvar, ni får en liten cliffhanger där. Men apropå Russell då, som löste det där på ett himla bra sätt, så har han idag ett annat uppdrag, skulle man kunna säga, som pekar åt ett visst håll också, tycker jag.
Ja, de ska testa 18 tummare eller 2022 däck på Hungaroring. Och vem sitter i Mercedes bil? Jo, George Russell. Har vi haft någon ännu tydligare indikation på vem som ska sitta i den där bilen? Nej. Än så?
Han har ju gjort sånt här tidigare, vet jag. Testat för Mercedes samtidigt som han kört för Williams. Så det är väl, man ska väl inte läsa in för mycket i det. Va? Men återigen, det där behöver, hela den där grejen har vi varit tydliga med. Så att vi kan släppa det. Men vi bara konstaterar att han gör det i alla fall. Han kör däcktester för Mercedes idag på Hungaroring. Idag tisdag när den här podden kommer ut. Ska vi tillägga då. Ska vi ta två gubbar till då innan vi tar en kort paus här i podden. Och landar oss Alfa Tauri, Pierre Gasly och Yuki Tsunoda.
Precis, femma och sexa. Slutade de, om vi då räknar med att Vettel är diskad även fortsättningsvis då, vilket då är ju ett fantastiskt resultat för ett team som Alfa Tauri i normala fall då, men de hamnar ju helt i skymundan i sånt här race. Och om man tittar på vilka de slog, så är inte det heller någon sån här alltså på poängplats. Då slog de båda Williams-förarna, en skadad Verstappen som inte hade någon högersida kvar, och sen så Räikkönen då som hamnade till slut då på den där sista poängplatsen. Men jag tror ändå att det finns, trots det här positiva resultatet, så tror jag ändå att de känner sig lite tjuriga, för att de hade ju kunnat vara alpin lika gärna. Och speciellt då med tanke på, om man ser på var Gasly startade på femte plats.
Verkligen. Nu blev väl han lite offer för det som hände där i början, Pierre Gasly, och hade lite tuffare efter det så att säga. Inte för att han fick några skador på bilen som jag kommer ihåg, men mer för att han tappade positioner. Men återigen så är ju historieböckerna, skiter man ju hur det gick till. De blev 5 och 6, vilket är ett succéresultat, kort och gott. Jag tror inte de ska bli för giriga. De har ju nämligen haft en sån här helg i Italien förra året när Gasly, och Gasly har ju faktiskt gjort överraskningsresultat tidigare, va? Så att de åker nog hem och är skitnöjda med hur det till slut blev. Däremot så är det ju fortfarande frågetecken kring Yuki Tsunoda. Han gör ingen bra insats i år, och även om Franz Tost säger att han vill ha kvar honom tillsammans med Gasly i teamet, så ja du, jag tror att det är bra att ge förare tid. Jag kan inte nog understryka det, och jag har gjort det många gånger, att tid i bilen är det som krävs. Men sen finns det naturligtvis en gräns för hur mycket tid man kan ge dem. Men jag tror att Tsunoda förtjänar att få vara kvar ett år till och på något sätt komma upp till den nivån som jag tror att de allra flesta inser att han har i sig. Det är bara det att det är mycket att lära det här året, och han har kanske en inställning själv också som är en aning forcerad, skulle jag säga. Fem avåkningar, reella avåkningar hittills den här säsongen är ju lite för mycket till att börja med. Jag tror han har svårt med däckshantering, så det finns grejer att slipa på där, va? Men speed, det har han ju uppenbarligen visat att han har, så att låt honom köra på lite till och se om de kan, och de kan lära honom de här svåra bitarna med Formel 1.
Mm. Ja, sommaruppehåll kanske passar honom ganska väl då. För jag tror faktiskt att han snurrade det här racet också. Jag tror inte det kom med på tv, men jag tror att han gjorde en rejäl piruett alltså, i det här racet också. Så att det är liksom, det är lite för yxigt på något sätt när man ser honom köra. Mm. Trots min liksom ringa kompetens att avgöra hur körstilar och sånt där också. Men jag tror att han är lite... ja, yxig helt enkelt.
Han är forcerad som jag sa. Det är, vill mer än man klarar liksom, och då, det blir sällan bra. Överkör och trasslar till det för sig själv. Ni lyssnar på Viaplay F1 podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi håller på och summerar Ungerns Grand Prix här, och det är ju en diger uppgift kan man ju säga. Och vi tog för ovanlighetens skull och tittade igenom bara alla hamnade i det här racet och varför. Och vi har kommit en bit ner i resultatlistan skulle man kunna säga. Vi har landat hos Max Verstappen den här gången. Och ja, han har ju inte haft något flyt kan man säga de senaste två helgerna.
Nej, verkligen inte. Och med tanke då på den där, vilken impact det var ändå mot Norris. Jag menar, det var en rejäl smäll. Och med tanke på det så ska han nog vara ganska lycklig över att han kom in då på till slut då, nionde plats preliminärt då, och tog de där två poängen han faktiskt tog.
Verkligen, och ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där, men vi kan väl till att börja med lyssna på vad han själv har att säga om hur det har gått här på slutet och hur känslan är.
Yeah, well, I mean, it's of course not what I want, but you can see Valtteri just completely misses his breaking point and causes a big crash. So from there onwards, yeah, I just had no right-hand side of the car anymore. It was all gone, so The car was just extremely difficult to drive, and of course I gave it all I had, and at least we could take 1 point. It's better than nothing. But yeah, the last two races haven't gone our way, and it was of course not our fault. But yeah, we just need to keep, you know, being focused, try to forget about it, and just look ahead and try to improve.
How frustrating is it? Because given today, you did nothing wrong.
It's life, you know. These things happen. Unfortunately, it's not what you want. But like I said, we just have to keep our focus and just try to look ahead.
Han säger ju att det bara blickar framåt. Det är liksom hela tiden den där. Ja, ja, men shit happens. Nu rör vi oss framåt efter sommaruppehållet. Men jag undrar faktiskt då om det är så lätt för Verstappen eller rent av hela Red Bull att bara göra det. De laddar ju såklart in. Det är de nu som ska liksom ta bort den här dominansen från Mercedes. Jag tror att de hade ganska stor tillförsikt tidigare under säsongen att det här har vi. Och nu har liksom de senaste två racen allting runnit om ur händerna hittills då. Så att jag undrar faktiskt lite över deras, och då bygger jag lite på det där som vi pratade om tidigare med Christian Horner. Om de känns ju mycket mer skittish, om vi använder det ordet, jämfört med Mercedes. Och det är ju kanske ganska lätt förklarat då, med tanke på att Mercedes har varit i den här positionen och slagit som VM under de här senaste 7 åren, och det har inte Red Bull varit. Så att jag tror att det känns som utifrån sett som att de sitter på en jäkla liksom press internt.
Det är nog press på dem internt också nu när de till slut har skaffat sig en möjlighet att faktiskt vinna VM och hamna i de här situationerna. Och jag tror att det Mercedes har gjort är verkligen att skaka om buren liksom riktigt ordentligt och rubbat deras cirklar, skulle man kunna säga så. Och då ska det bli väldigt intressant, precis som du säger, att se hur de hanterar en tuffare situation. Kan de vända på det här nu och fokusera? En som uppenbart har pratat om just det här och vill att dra sig undan den här offentliga retoriken är ju Max Verstappen. Jättetydligt att hans management, pappa kanske pratat ihop sig om att vi kommer inte att kasta någon paj nu offentligt, utan nu vill vi köra. Och han var väldigt tydlig på presskonferensen var efter kvalet när han bara sa det, att nu skiter vi där, lägg av nu. Håll inte på med det här nu. Vi har svarat på 1 miljon frågor om det. Och visst, jag vet att viss del av media är irriterade på att Max Verstappen då skyller på media, vilket han egentligen gör, men samtidigt inte, om att situationen har blivit som den har blivit. Å andra sidan har Red Bull då varit de som har stått med blåsbälgen in i brasan och försökt hålla igång den. Det blir lite motsägelsefullt då, enligt vissa. Va? Men
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag respekterar att Verstappen är trött på det här nu och vill koncentrera sig på att köra. Och jag tror, när jag såg Lewis Hamilton sitta bredvid där, så tänkte jag så här, han sitter och myser Hamilton bredvid, för han vet att han har kommit in under skinnet på Verstappen nu. Och det här är en superintressant situation idrottspsykologiskt, tycker jag. Snarare någonting annat. Hur de kommer att ta sig an fortsättning på den här säsongen och hur man liksom klarar av att verkligen ladda om och fokusera på nästa uppgift.
Verkligen. Nej, men och det är ju det som är hela grejen den här säsongen. Att det, dels såklart att det är massa bra race och det är jämnt i mittfält och allting sånt där. Men det som är 95% i ens huvud tycker jag är mästerskapsfighten, för den är så pass ovanlig. Alltså, vi brukar inte få se sånt här. Inte så här tight och inte så här mycket på spel på något sätt mellan två stora giganter. Så att, jag menar, han får nog också vänja sig vid över de här frågorna, för det är det som den här F1-säsongen handlar om.
Visst, självklart, va? Och jag menar, Formel 1 frodas ju verkligen i den här rivaliteten som finns just nu, och det blir ju egentligen bara roligare med lite känsloyttringar av det här slaget när man liksom reagerar mot en viss typ av frågor. Så det är ju inte samma sak som att göra det som jag kritiserade Christian Horner för att göra, att snarare tvärtom säga saker som ska starta någon form av skitstorm mot en eller den ena eller den andra. Så att å andra sidan har vi ju den här gamla dängen då, kan vi kalla det. Red Bulls andra halva av säsongen brukar vara deras starka del. Stämmer den i år med tanke på att de faktiskt redan från start har haft ett bra läge?
Precis, vi har ju till och med liksom visat det statistiskt att Red Bull är liksom andra halvan av säsongen, det är då de liksom kommer i fatt, och då har det alltid hetat det där grejen att men då de don't hit the ground running från början, utan de behöver tid på sig för att utveckla sin bil och sen komma upp i fart att kunna utmana Mercedes med då. Men med facit i hand då så kan man ju undra att frågan om det har varit så, eller om det är, alltså, vad har varit hönan eller ägget sett till, har det varit Mercedes som har släppt ner garden i andra halvan av säsongen, för att de har ändå varit på väg att vinna VM hyfsat enkelt de senaste 7 åren.
Jag tror faktiskt att det är så att Red Bull har varit lite för breda med bilen när säsongen har startat, och så smalnar av och så lär de sig konceptet allt efter säsongen rullar på. Så det är någon kombo av båda sakerna. Att de blir bättre på att förstå deras bil. Och det har varit en svaghet hos Red Bull, deras upplägg för säsongen, att de liksom inte riktigt har varit på tå direkt när det startar och tappat mycket onödiga poäng då inledningsvis. Sen har vi ju naturligtvis det faktum att Mercedes, ju närmare de kommer en ny VM-titel, då drar av lite på takten en aning då, som gör att de har kommit ikapp. Men ja, vi får se vad som händer i år. De har lite att jobba med i alla fall, både Mercedes och Red Bull, närmast då ifrån Belgien, som är då omstarten utav det här mästerskapet. Vi fortsätter då ibland förarna då, landar hos en kille som blev driver of the day, och jag tycker det var så väl förtjänt faktiskt. Fernando Alonso, han har jag varit lite så här, jag pendlat lite fram och tillbaka vad jag tycker om honom, alltså rent personligen, runt Fernando Alonso. Att han är en apskicklig reseförare, det har aldrig varit något tvivel om den saken. Sen är man så här, man försöker alltid läsa mellan raderna på Fernando Alonso, men så som han jobbade i söndags, det var så superskickligt, och det var så tydligt för mig vad man faktiskt kan åstadkomma med hjälp av lite teamwork. Det är det jag tycker är cool. Det här är en sån jättebrist Formel 1 har, att de inte har det här lagarbetet mera. Just för att det är så oerhört viktigt att slå teamkamraten. Det finns där förra VM som är mycket viktigare då än konstruktörs-VM för förarna och för publiken i stort. Men det här blev ju verkligen en laginsats som Alpin gjorde då, som Fernando Alonso var väldigt stor del i.
Yeah, it was tough. It was a very long race, fighting all the way through. Unlucky the first start. There were more people even unluckier than me, because they had to retire to something, but I lost a lot of positions being on the outside this afternoon. And then we compromised our race a little bit because of that, but nevertheless, top 5 is the best result of the year for me. Winning the race for the team is the best result ever, and we have some kind of history in this track, you know, winning in Renault in 2003 and now winning as Alpine in 2021. So we take, sometimes we've been unlucky, sometimes lucky. Today was one of the lucky ones, and we have to maximize these days.
So you're giving Esteban a massive bear hug, like it's such a great thing for him to achieve his first Grand Prix win.
Yeah, it was, I mean, it is a special day, you know, he will never forget this day. So I'm so happy for him, and so happy for the guys, you know, we've been up and down in the races, but, you know, as a renamed team, you know, Alpine, and maybe looking forward to the future, and maybe repeat the success of the past, this kind of boost on motivation is huge. So, you know, they go to the break now, has been very demanding first half of the season, and now we all go with a smile on our face. So I'm happy for them.
Ja, och apropå det du pratade om Alonso innan intervjun där, och när man hör intervjun så kan man ju undra så här, vad i helskotta har hänt med honom? Han upplevs ju genuint osjälvisk och otroligt motiverad. Och faktiskt glad för Ocons skull och glad för teamens skull. Och slutade då femma i mål och fyra då efter Vettels diskning. Men framförallt då att han höll Hamilton bakom sig i 11 väldigt viktiga varv.
Mm, det var ju det. Otroligt viktiga varv. Och han köpte då den tid som Ocon behövde för att klara av att hålla undan, tror jag i alla fall. Det kan man ju inte säga med säkerhet, men det kändes som det med tanke på hur snabb här. Det Hamilton nype Alonso första eller andra varvet han kom i kapp, då hade det nog sett annorlunda ut längre fram. Så att det här var ju fascinerande att se faktiskt, verkligen. Och ja, bullrar nu så är det grannen som håller på att borra lite, men det får vi leva med. Hur som helst, otroligt, otroligt bra gjort. Och jag tycker det var en rolig kommentar efteråt. Han sa att han lärde Hamilton lite racing lines när han höll emot. Och Hamilton som var irriterad på Alonso genom kurva 4 där efter lite... han var lite hårt behandlad skulle man kunna säga. Och jag var lite typig i sändningen, så att den där kurvan påminner en del om Cops. Mm, mm. Och det är klart att ibland så sticker man in näsan där det går väldigt, väldigt fort. För det var ju synpunkten då som Hamilton hade. Det var ju något, det var inte så allvarligt från min sida. Va? Men det är lite roligt ändå hur även förare då ser på saken olika beroende på vilken enda av stickan man hamnar.
Ja, precis. Men sen ska man ju då till Hamiltons försvar då konstatera att han ändrade sig i intervjuerna efter racet. Då och menade då att han faktiskt njöt av fighten. Men att han menade det där lite i affekt. Han tyckte kanske att det var... very close to the edge och ibland över den, men nu med facit i hand så tyckte han att det var en toppen fight, och för oss så var det ju verkligen en toppen fight, för det var så kul att se hur han liksom, för Alonso är ändå schysst någonstans, han är ingen sån där, så här, man är inte rädd att han ska liksom torpeda någon mitt i allt det där. Nej. Utan man sitter ganska lugnt i båten och bara njuter av det, till skillnad från vissa andra förare som man kanske tänker så här, aj, 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 nu kommer det liksom hända någonting.
Verkligen, och det var ju några andra gånger Hamilton hade några såna här lite tuffa beslut att ta upp i kurva 4 till exempel, när han rundade någon på utsidan, en förare som han aldrig har racat mot tidigare. Han har ingen aning om hur den, jag kommer inte ihåg om det var Tsunoda kanske som han rundade där uppe.
Ja, det var Tsunoda.
Ja, det var det nog. Ja, och du vet, Hamilton har ju aldrig sett Tsunoda i racing-situationen, för förarna vet, de känner varandra jätteväl. De vet, ja, den här killen kommer att agera så här kan jag gå, det är hyfsat safe. Här ska jag nog hålla munnen, för den här killen vet man ingenting om. Men här var det stressigt för Hamilton. Han var ju tvungen att ta sig förbi. Och vågade göra det just genom den kurvan. Det tyder lite grann på mycket, mycket mod. Stor förmåga och att det var lite stressigt i det läget. Mm.
Men apropå det vi pratade om runt Alonsos liksom framtoning 2021. Vilket är ändå... Jag måste ändå säga det. Jag säger inte att han inte har varit en teamplayer. Och det var någonting som... Och Ocon faktiskt säger i sin segerintervju att så här, allt som sägs om Fernando Alonso så är bara bullshit i stort sett. Han säger inte de orden, men han menar då att Alonso är fantastisk att jobba tillsammans med. Och det har ju faktiskt varit under resterande del av Alonsos F1-karriär, så har man hört annat helt enkelt. Att han är ganska svår och att han är han vill liksom förgöra sin teamkompis. Men nu har han ju faktiskt ändrat sig, skulle jag vilja säga, utifrån sett i alla fall.
Vi vet ju inget annat, så att, och det är återigen, man får hålla sig till det man ser och vad som är fakta. Sen kanske det finns andra grejer mellan raderna, men det skiter vi nu, utan vi njuter av att Fernando Alonso är den teamplayer han var i söndags. Landar då hos hans team, eller jag säga teamkollega är det inte, men landsman i alla fall, Carlos Sainz. Lite upp och ner helg skulle man kunna säga då, med den här kraschen under kvalet, startade 15, hade lite flyt då genom karambolaget, om vi får kalla det igen då, efter första starten, och rullade iväg på en bra position då när racet startades om, och han var lite cool i racet också tycker jag, för han ville inte gå i depå när teamet ville ha in honom första svängen. Det var ju lite racing mot Hamilton där. Luckan ner till Hamilton, det var ju den som teamet höll koll på, att han skulle kunna komma in och komma ut framför Lewis Hamilton, men det skulle bli en väldigt lång andra sten. Carlos sa bara, come on, don't do it. I got speed, eller någonting sånt, sa han. Han hade väldigt, väldigt bra fart i det här läget och fick också vara kvar. tills det nästa läge att komma in dök upp då, och då vek han ju in och gjorde det han skulle, och det här vart han ju premierad med en bra position i mål, 4 i mål, 3 till slut och en ny pallplats utan att få kliva upp på pallen.
Mm. Han har alltså 4 pallplatser i Formel 1 hittills då i sin karriär, men han har faktiskt varit på pallen 2 gånger av de 4 gångerna, och det måste ju vara lite av ett rekord, för det här hände ju var det med
Brasilien, ja. McLaren.
Och då fick han ju det i efterhand, och så fick han kliva upp på pallen då. Nu hade han hunnit lämna banan, men han fick ju en pallplats preliminärt i alla fall.
Han drack lite champagne för sig själv sen.
Nej, efteråt, ett glas, jag tyckte det var lite konstigt.
Ett glas till och med, ja. Kul för Carlos Sainz ändå. Och vi pratar ju mycket om Lando Norris såklart, va? Men jag har faktiskt varit inne på att Carlos Sainz och Lando Norris är de två förare som jag tycker har tagit störst kliv den här säsongen. Och vi ska nog prata lite mer om Carlos Sainz. Han är nu före Leclerc i VM med 3 poäng. 2 pallplatser mot Leclercs enda. Visst, Leclerc har haft lite omständigheter runt sitt, men det har nog Sainz också delvis haft. Så att jag tycker han gör ett riktigt, riktigt, riktigt bra jobb i en svår position. Att komma till Ferrari där Leclerc är golden boy och på det här sättet liksom slotta in och inte stressa utan bara jobba på. Mycket, mycket bra gjort av Carlos Sainz tycker jag.
Då går vi på han som gick i mål som 3:a och fick andra platsen. Och återigen då, vi får se om man får behålla den, men det är Lewis Hamilton. Och då tycker jag att vi ska landa lite i början med den kanske mest konstigaste syn jag sett under min karriär som Formel 1-producent sedan 2009. Och det var när man såg en enda bil, Lewis Hamilton, stå där och ta starten helt ensam.
Ja, vilken udda syn verkligen. Och jag var ju med som sagt 2005 då, när det var 5-6 bilar som tog starten i USA:s Grand Prix på Indianapolis då, när Michelin-förarna drog sig ur efter formationsvarv och körde in i depån. Nu blev det istället så att alla åkte ut då i omstarten på intermediates-däck. Jag förutsätter att de var tvungna att göra det. För att normalt får man ju byta däck och köra på säkrast möjliga däck. Men här tror jag att det fortfarande var declared wet på något sätt. Och då var de tvungna att åka ut på intermediates. Men sen gjorde ju alla sitt formationsvarv och alla insåg att det här kommer inte gå att köra på intermediates. Så att vi kommer att komma in. Den enda som inte gjorde det var Lewis Hamilton. Och jag har fått många frågor om varför de tog det här beslutet och... Det är ju lite lurigt det där, hur de än gör. Det var för en gångs skull ingen fördel att stå längst fram, som jag uppfattar det.
Nej, det tror inte jag heller. För att då ligger ju beslutet hos Hamilton någonstans. Men jag tycker samtidigt att så här, jag lyssnade nämligen på Radio 5 Lives review av det här racet för några dagar sedan. Och då menar ju då Jolyon Palmer att han, som är deras expert då, att det är helt ologiskt att inte gå in i det där läget, för att till och med från vår position kunde vi se att det var alldeles för torrt för intermediates. Och det ligger, som också Rickard Rudell sa i sändning, var ju att så här, det här beslutet ligger hos föraren. Problemet är då att jag kan inte släppa att jag tror på något sätt att det var dels hjärnsläpp, men då ett missförstånd mellan Hamilton och teamet någonstans, att, för att jag tror att han också kände att nej, men intermediates är fel däck, men han fick inte heller instruktioner att komma in, för det får de inte ge. Så att jag tror knappt att han var medveten om att det var hans beslut att gå in och att det ens var en möjlighet att komma in och sätta på torrdäck.
Nej, det ligger nog mycket i det. Men hur som helst så verkar de inte ha pratat igenom situationen tillräckligt. Nej, innan de gav sig iväg, för det här borde de, för det hade ju många andra gjort. Det kan man ju verkligen konstatera, att de hade liksom, de hade en plan A, plan B. Är det för blött, ja, då blir du kvar ute på intermediates. Är det tillräckligt torrt, ja, då kommer du in för torrdäck. Och vi hörde ju som sagt George Russell vid radion, alla kommer att komma in, sa han. Mm. Det är no way vi skulle kunna åka vidare på intermediates. Och alla dök in utom Lewis Hamilton, som då tog starten själv, och sen så kom hela gänget ut. Och det vet vi hur det slutade, va? Men det intressanta som jag har fått mycket frågor om, det är ju hur hade starten gått till om även Lewis Hamilton hade gått i depå? Hur hade Michael Masi då startat det här racet? Och då har ju han förklarat det så här, att om alla hade gått in så skulle då, när sista bil kommer in i depån, över linjen för att komma in i depån, det motsvarade då för Michael Masi grön flagg längst bak i kön när alla står uppställda ute på startplattan. Då, vid det tillfället, hade han startat sekvensen för att dra igång racet, det vill säga tända lamporna och sen släcka dem. När lamporna hade slocknat, då hade det blivit grönt ljus ute i depån och då hade man åkt ut i den ordning som man kom in. Mm. För racet har som sagt inte börjat förrän det är grön lampa ute i depån. Så det hade inte funnits något att förlora för Lewis Hamilton att komma in. För jag tror att det var en av anledningarna att de stannade kvar ute, att de var rädda att tappa banposition. Om han hade gått in och alla andra stannade kvar ute. Mm. För då hade de kommit på torrdäck och hamnat sist i kön. Och så kanske hade kommit mer regn och vad det nu var. Jag vet inte hur de tänkte riktigt, va? Nu var det ju precis tvärtom istället. Och han kom ju ut sist oavsett. Och fick ju ligga och jaga som en dåre. Men då fick han ju då, när han kom ut nu, då fick han ju åka när alla andra hade fått igång sina torrdäck och han själv också då. Så det var en jobbigare uppgift, så att säga då.
Ja,
och... än om man hade kommit in direkt och blivit den enda som gick in då, låt säga att det hade varit så hade han ju haft ett bättre läge att ta sig upp genom fältet igen. Så att,
jo, men då hade han varit lätt. Alltså, det är det som är någonstans grejen. Att det de gjorde var bara plain and simple helt fel. För att även om han var ensam att ta på tardäck, med facit i hand så var ju det snabbaste däcket. Då hade han ju bara blåst förbi alla andra. För de hade insett det han insåg efter start.
Ja, ordningen hade varit återställd efter ett varv, kort och gott. Så att, men ja, det var ju väldigt, jag satt ju och kollade väderradarna hela tiden och det var väldigt osäker vädersituation. Det kanske var sånt som snurrade i huvudet på dem också, ingen som helst aning. Men oavsett vad, de har ju ställt sig bakom det här beslutet. Toto Wolff säger att vi gjorde det som vi bedömde var rätt i det läget och ja, det blev inte 100% bra. Det var en trött och sliten Lewis Hamilton efter målgång också. Mm.
Jag blev faktiskt lite förvånad över det. Han menade väl att det var eventuellt någon så här post-covid-grej då. Men det är ändå så här. Han var enda föraren som mådde dåligt, oss veteligen i alla fall, efter det här racet. Det är klart att det är ett väldigt långt race. Det var väldigt varmt också. Och han fick ju liksom, han hade ju ett jobbigt psykologiskt läge också, att försöka ta sig upp och jaga hela tiden. Och sen så när han inte körde kvalvarv i stort sett, det var ju för att han låg bakom någon och kämpar som ett djur för att ta sig förbi. Så att ja, jag vet inte, jag kan inte säga att jag förstår det, men jag blev ändå lite förvånad över att, för han såg helt slut ut på
verkligen. Men jag såg Ocon där, han sa ju det, han underströk verkligen vilket slitsamt race det här är. Det finns ingen vila någon gång under de här varven och det var mycket koncentration och Hamilton fick ju som sagt jobba för pengen i söndags, alltså, vilket kan ha bidragit. Men han hade ju redan tidigare under helgen också, var det inte Björn som berättade, han hade tappat 3 kilo vätska bara under en träning när det var så oerhört varmt i kock.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bytte upp mot 70 grader. Så att, det kanske var, han var inte helt återställd efter det. Jag menar, att dricka i kapp de här depåerna, det finns tusen och en anledningar. Och som sagt, post-covid då är ju en av dem som han själv var inne på då. Vi kan ju lyssna till Lewis Hamilton faktiskt efter målgång.
It's been a tough day. Very, very much so. But I enjoyed the racing part of it and looking forward to more tough races like that.
What was going through your mind when you were on the grid by yourself?
Oh God, I just, in honesty, I didn't understand it all, and I did the start and again, of course I was on my own and I was thinking, I had no idea where everyone else was. But obviously when I came in the pit and saw everyone going by, I was like, I can't believe it, you know, just all that work we did yesterday or this past couple of days, and then had a good start in the first one, and you know, it's gutting, but these things are sent to try us whether we like it or not, and we just kept pushing. I just kept pushing with no idea of where I could get to. There were moments where it just felt impossible to get, and I just kept getting over, just climbing over that hurdle, and I'm really happy with the job that we've done in the race by the second restart.
Ja, det var Lewis Hamilton det. Och nu är vi klara med honom och går istället på den personen som åtminstone tog målflagg som tvåa, nämligen Sebastian Vettel. Väldigt, väldigt, väldigt bra kört fram till den där andra platsen. Han hade hugg på segern, men nu vet vi inte var han slutar riktigt.
Nej, han är ju både diskad och återinsatt på andra platsen. Han hade alltså inte tillräckligt mycket bränsle kvar som FIA kunde pumpa ur bilen, vilket ska vara en liter. Och det kan ju faktiskt vara en av anledningarna då att han jagade för hårt på segern som gör att det inte finns den här liten. Plus att han körde lite väl långt på sitt invarv. För det var ju andra som klarade sig precis. För Russell var nämligen en annan som var precis på marginalen. Mm,
precis, och det gjorde mig ändå lite förvånad över om Aston Martin verkligen hade 100% koll på vad som skedde. För att teamen får ju ta beslut att stanna bilarna direkt efter målgång, vilket de gjorde med Russell. Det var ju precis på start- och målraken. Vettel kom ju en bra bit in på varvet innan han stannade. Så de förstod ju att han var på marginalen. Men jag tror, och det är väl därför det har blivit så mycket rabalder runt det här från Aston Martins sida, var att det finns sannolikt en liter bränsle i den där tanken eller motorn eller var nu bensinen ligger. Problemet är att regeln säger att FIA måste kunna dra ur den där liten utan någon liksom hjälpmedel, utan det ska finnas en liter där de ska dra ur liten, så att säga. Och nu gjorde det inte det. Det var lite knappt en halv liter som de fick ur då. Så det är väl där problematiken ligger.
Sen ska vi förtydliga en sak. En del har ju missuppfattat hela grejen att det här skulle vara då för att Vettel skulle ha tjänat på ett halvt kilo mindre med soppa i bilen och på något sånt. Det har inte alls med det att göra. Det här handlar ju om att man lämnar ju in ett bränsleprov till FIA. Och man får göra 5 olika bränslen under säsongen. Och det här är ju då för att bränslen anpassas efter olika banor. Det är så sjukt att de är detaljgjorda. Och förr gjorde man jättemycket bränslen, olika typer för varje bana. Men nu har de begränsat sig till 5 olika som man får ha under säsongen. Och det här anmäler man ju då till FIA att det här bränslet ska vi köra. Och sen så ska ju det då överensstämma med det man plockar ur bilen efter målgång. Det är klockrent, har alltid varit så här och det är väldigt, väldigt noga. Så i det avseendet så finns det ingenting och det finns inget att säga om den regeln. Och alla vet att finns det inte en liter kvar, då blir du diskvalificerad. Punkt. Då har inte bilen överensstämt med det tekniska reglementet. Då är det automatiskt en diskning. Och det är det här som är grejen, att klarar de inte det, och det jag tycker är, visst, Aston Martin säger att deras beräkningar så ska det finnas 1,6-1,7 liter kvar eller vad det var. 1,73 eller vad det stod. De fick ut 0,3. Och då är det ju som det är. Och sen kan ju de överklaga hur mycket de vill då. Att FIA gjorde fel när de försökte få ur soppan eller vad det nu är. Jag vet inte hur de ska kunna påvisa något annat än det som gäller.
Nej, de har ju tagit faktiskt hela bilen. De har liksom bara lämnat den till FIA. Då de ska då göra ytterligare liksom tester eller försök med det här då. Normalt sett så kanske man tar en del eller någonting sånt där, men nu har de tagit hela bilen då för att den ska vara liksom komplett som den var. Och det är det som är grejen, att bara för att förtydliga ännu en gång, det är inte att han hade tjänat på det eller någonting, utan regeln säger det ska finnas en liter och de fick inte fram den där liten, och that's it. Det är det som är regeln. Sen kan man tycka vad man vill.
Svart eller,
ja, precis. Och det vet Aston Martin om. Nu får vi se då om det kan ändras, sett till att om de skvalpar runt lite på bilen kanske de får fram det, men så är ändå regeln. Så att det är ingenting att han ska tjäna, att det är inte fel bränsle, det är inget sånt konstigt, utan det är regeln säger en liter bränsle, får de inte fram det, då är man diskad, och det är det som har skett här.
Och anledningen till att man vill ha ur den här liten är ju för att kunna kontrollera att bränslet överensstämmer med det man anmält ska köras den här helgen, så att man inte har kunnat mixtra med någonting och hela den grejen. Vi hade ju en incident 2006 för BAR på Imola när de hade, då var det ju så att då vägs ju bilen efteråt, och den skulle väga då 605 kilo tror jag med förare utan bränsle, eller om det var, jag minns inte riktigt, och den var ju underviktig då, bilen. Så där torskar ju de på den biten. Sen har vi den här historien med Leclerc då, som inträffade i Abu Dhabi, där de blev anmälda och fick en dryg bötes, ett drygt bötesbelopp tror jag på 500 000 kronor, för att de hade anmält en vikt, men den överensstämde inte med det som själva verket gällde för bilen. Och det handlade lite grann om hur mycket man gjorde av med under de här varven fram till startgridden. För de tankar ju upp bilen för racet, och sen så kör man ju då ett antal laps to grid heter det ju, eller sighting laps eller vad det kallar. Och det är en helt annan sak. Det har ingenting med den här händelsen att göra som Vettel hade. Det är inte ens samma regel och därför aldrig samma påföljd. Och den gången var ju Binotto också säker på att det inte skulle bli någon sportslig, för det var ingen sportslig fördel den gången, men de fick däremot en teamböter då på 50 000 euro som de torskade dit på. Många har faktiskt vänt sig till mig. Det var någon som faktiskt skrev till mig på Instagram. Han är ganska ny i sporten och menar på att vad är det här som pågår i Formel 1? Det är så här överreglerat och bla bla bla, och massa resultat som ändras efter målgång och hela den grejen. Och det, jag har full förståelse för den synpunkten. Men det här är inga nya regler. Det här är regler, och den här sporten är så tekniskt komplicerad att man måste göra besiktningar efteråt emellanåt. Och överensstämmer inte bilen med besiktningens protokoll, ja då händer såna här saker. Punkt. Mm. Det är inget mer med det. Det handlar inte om att de inte får göra upp om det på banan. De får visst göra upp om det på banan om bilen överensstämmer med det tekniska reglementet. Gör den inte det så blir man diskvalificerad. Basta. Mm.
Och jag har också hört då att så här, men vadå, de kan göra de här testerna på den soppan de fick ur bilen. Men det har inte till saken heller, för att om regeln hade varit 0,3 liter då hade någon gång hittats med bara 2 deciliter bränsle. Så att det är bara liksom summan av grejen, och det är teamens ansvar då att se till att den där soppan finns kvar, vilket Williams lyckades med, och vad vi vet just nu så gjorde inte Aston Martin det, vilket är skittråkigt såklart, för det var kul att se Vettel där.
Visst, och han får väl vara glad över att det blev en andra plats, men kanske inte en andra plats i alla fall då, hur det än är. Han fick ju en reprimand till, den gode Sebastian Vettel, men inte för soppan. Nej. Utan för att han hade en tröja på sig under nationalsången, och det får man tydligen inte av.
Nej, precis. Det är ju i protest då så mot att den ungerska regeringen ledd av Viktor Orbán ska ha på förslag att rösta igenom en lag då som inskränker LBTQ-personer då i landet. Och då hade de en manifestation då med regnbågsfärgade tröjor och regnbågsfärgade munskydd, och Sebastian Vettels hjälm hade även regnbågsfärger då. Det är Pride-månad.
Skorna.
Precis. All over the place då. Och det han fick reprimand för då, han var inte ensam i det här då, men det var att han hade på sig de här, för man får manifestera med tröjor, kepsar, vad det nu kan tänkas vara. Inte för vad som helst, men man får det göra i alla fall. Men under nationalsången så måste man ta av sig de här manifestationerna som man eventuellt har på sig. Det gjorde inte Sebastian Vettel tillsammans med några andra då. Jag har hört att det var ett missförstånd, att de typ inte hann göra det. Och de måste ju också infinna sig längst fram på griden för den här nationalsången, så att det var eventuellt lite så här hej och hå sätt till att hinna, men han fick en reprimand i vilket fall som helst. Men det som jag tyckte var intressant var Vettels respons mot FIA, var att här, för då var det liksom frågetecken runt så här, vad kommer det här bli för bestraffning då, att det skulle bli en sportlig var ju osannolikt, men Vettels respons var bara så här, jag skiter i det, FIA får göra precis vad de vill med mig, jag bryr mig inte, jag kommer göra det igen.
Han blir värsta frihetskämpen.
Ja, han har ju det. Vi pratade om hans städande av läktarna på Silverstone efter racet senast då, och nu det här då. Så det är ju... Jag tycker på något sätt att För det första tycker jag att det är jättekul att han engagerar sig. Han är helt off på sociala medier. Han skiter i det högaktningsfullt. Men han, det är inte så att han inte bryr sig. Jag tycker att det är faktiskt kul och det ger verkligen tyngd att just Sebastian Vettel gör det på något sätt. Jag vet inte vad det är, bara en känslomässig grej från min sida. Men jag tycker att det är starkt.
Oavsett vad så tar han ställning. Och det får man respektera om inte annat från Sebastian Vettels sida. Men någon andra plats ser det dock inte ut att kunna bli för hans del då ifrån Budapest och Ungerns Grand Prix. Anledningen till att det här med HBTQ-grejerna ligger dem varmt om hjärtat där hos Aston Martin också är ju faktiskt att, att Matt Bishop, då, deras presschef, är ju öppet homosexuell och var ju inte det, har inte alltid varit det när han jobbat i depån. Han var ju under många år hos McLaren, han var ju chefredaktör på F1 Racing bland annat och lite sådana grejer. Men numera så är det ju ingenting han hymlar med så att säga. Va? Så att, och det där ligger de möjligen varmt om hjärtat. Och det var ju som sagt i ett land nu då, som är lite kontroversiella runt synen på det här. Det om detta. Ska vi landa då hos killen som fick kliva högst upp på podiet. Och återigen en fransman som tar en sån här överraskningsseger.
Precis. Den andra franska oväntade segern på mindre än ett år. Det har varit tre stycken nya segrare i Formel 1 på mindre än ett år. Då är det alltså Gasly, Perez och nu då Esteban Ocon. Och det som är lite lustigt då att det här är den tredje franska segern sedan 1996. Det är inte så många fransmän som har vunnit i Formel 1 alltså. Men då var det också Olivier Panis i Monaco 1996 för Ligier. En högst oväntad seger den gången. Sen så följer Gasly på Monza i fjol och nu Esteban Ocon. Alla liksom lite så här snett inåt från vänster. Jag vet inte om det är rätt uttryckt, men det var ändå ingen straightforward seger sett i speed.
Verkligen inte, verkligen inte. Och första helfranska segern faktiskt sedan 1983. Det var någon som var inne på att Panis då i en Ligier som också ett franskt team då vann 96. Men då hade de alltså Mugen Honda i bak. Och det som Alain Prost gjorde var en hel fransk bil då. Precis som Esteban Ocon gjorde då med Alpine och en Renault-motor bak till. Så att, det är väl värt att nämna kanske. Oavsett vad så tycker jag att Esteban Ocon gjorde det bra. Han var inte den snabbaste bilen i fältet, men han gjorde precis det som krävdes. Han hade den fart som krävdes och han fick då, som vi var inne på tidigare, enormt mycket hjälp av Fernando Alonso också då, att liksom hålla undan det värsta hotet då, som sannolikt var Lewis Hamilton på väg framåt. Och de får ju väldigt mycket poäng, 35 poäng till Alpine bara på ett bräde till exempel. Viktigt för deras del och en bra boost, som vi hörde Alonso säga tidigare, för hela teamet. Då. Han var ju väldigt glad för dem. Han tog ju själv sin första seger just i Ungern 2003. Och det här betyder ju väldigt mycket. Jag tror precis som Alonso också sa att det här är någonting som Ocon aldrig kommer att glömma. Den här första segern, även om allt är färskvara. Och efter sommaruppehållet så är det nya tag igen. Men Ocon har ju haft ett körigt under säsongen här och hade ju två skitdåliga helger i Österrike. Fick ett nytt chassi och har efter det kommit tillbaka väldigt starkt och kröner det med den här segern som måste kännas fantastisk bara, kort och gott.
Ja, jag tycker också det är lite talande över Ocons säsong någonstans. Att, om man tittar på tabellen nu så är han på 10:e plats i VM med 39 poäng. Vilket då innebär att han hade inte så mycket poäng innan det här då. Alonso tog ju mycket poäng också genom att komma fyra i Ungern då, men han är faktiskt bara en poäng bakom Ocon i VM på 11:e plats då. Så att Ocon har, eller vill säga, Alonso har haft en långt mycket bättre säsong generellt sett än Ocon, men det här kan ju verkligen kickstarta inte bara hans säsong utan hela Alpin. Jag tror att det här kan ge oerhört mycket vind i seglen för ett team faktiskt. Att även om det fanns omständigheter till det, så tror jag att det är en boost alltså för alla inblandade. För de har ju haft det lite motigt sedan de kom tillbaka till Formel 1.
Verkligen. Och det är 37 poäng de fick faktiskt, om vi nu ponerar att Vettel är diskad, ska jag tillägga då. Så att på den bogen är det. Och ja, kul för dem helt enkelt. Riktigt, riktigt, riktigt roligt för Esteban Ocon och Alpine att få ta den här segern. Och vi får se lite grann vad det kan leda till då när säsongen startar om i Belgien. För nu är det ingen Formel 1 på 3 veckor, Erik.
Nej,
Hur ska vi klara oss?
Jo, det går ganska bra tror jag. Om man fortsätter följa våra kanaler. För att i helgen så påpassligt nog så drar IndyCar igång igen. Det känns som det var länge sedan man såg en IndyCar på banorna. Men nu ska de, och inte bara på vilken bana som helst, utan det är en ny bana. Music City Grand Prix ifrån Nashville. Det får bli bra plåster på såren tycker jag.
Visst, och sen så kommer de ju faktiskt köra ett race till IndyCar innan Formel 1 drar igång igen då, nämligen på WWT, World Wide Technology Raceway, som är då i St. Louis, eller Gateway som den också populärt kallas då. En oval där faktiskt Romain Grosjean då kommer att ovaldebutera. Det ska ju också bli spännande att se. Sen har vi Porsche Carrera Cup däremellan på Gelleråsen, så att det finns en hel del att kolla på fortfarande. MotoGP har ju sparkat igång igen, så att det är inte ont om racing. Man behöver inte bara sitta och kolla på OS.
Nej, men vad tror vi då om, det är för övrigt på min födelsedag, kan du ta med dig att den här Big Machine Music City Grand Prix ska köras i Nashville.
Nashville. På den här långa bron.
Precis.
Som jag såg Mario Andretti och Shania Twain gick över. Nej, Sheryl Crow var det ju. Sheryl Crow och Mario Andretti gick över den här bron då, i Countryland verkligen som det här är då. Och jag vet inte vad jag ska tro om det. Jag hoppas att det fortsätter gå bra för Marcus Ericsson. Jag hoppas att det går bra även för Felix. Han behöver sannoliken nu studsa tillbaka och få lite medflyt. Han behöver ett bra resultat nu, Felix, för att komma tillbaka, få lite mojo igen och lite groove åt rätt håll. Och det känner jag verkligen starkt att jag hoppas Felix kan få nu, så att han studsar tillbaka igen, för den här säsongen har sannoliken inte varit bra för hans del. Jag vet att Eriksson och Rosenqvist var testade i Portland där de ska köra senare då. Det är ju 3 race i rad på västkusten, och det var en bra test. Jag hörde lite kort från Marcus bara att det hade varit en bra test. Det är första gången han körde där. Han var ju i Belgien.
Just det.
När man körde i Portland senast 2019. Som eventuell inhoppare då till Kimi Räikkönen. Men han var nöjd med livet. Och bara hålla tummarna för att det fortsätter att rulla på det sättet. Han slutade IndyCar-säsongen då innan sommaruppehållet. Så att, vi ser fram emot det, verkligen. Mm.
Jag vill också bara påpeka att du sa ett race till innan F1 drar igång, men det är nämligen så att vi kör i Nashville, sen så ska vi till Indianapolis Road Course 14 augusti och sen så ska vi till Gateway eller Worldwide Technology Raceway.
Just så är det. Det är ett till det på Indianapolis Grand Prix-slinga. All right, nu har vi svamlat färdigt för idag, har vi inte det?
Det har vi verkligen gjort, men vi är tillbaka nästa vecka igen, F1 eller ej.
Inget sommaruppehåll för Viaplay F1 Podcast. Ha det jättebra. Vi hörs.
Hej då.